Då ska ni vara välkomna till Bladets handbollspodd med mig Johan Flink och Robin Nilsson. Jag sitter i Helsingborg, du sitter i Kristianstad. Det är torsdag morgon, vi har inte mycket tid att spilla så vi kör igång direkt för att när vi är färdiga här Robin så har vi tre kvart med Stig Santa. RIK-legendaren och mer om honom senare. Men det är ju nästa intervju-offer. I vår serie om kultlirare. Men vi ska snacka lite grann först.
Andas nu.
Vi har ju nästan en full omgång från gårdagen. Där vi båda två såg Kristianstad Sävehof. Såklart. Eftersom det var Vanjes första match.
Ja. Yeah.
Kristianstad förlorade mot Sävehof senast. Uppe i Partille. Det var ju då när jag var med i bussen och hela vägen. Fick vara med om rivalitens utfällningar och så. Så att det var rätt så given. Men jag vet inte, vi kan ju återkomma till det också. Men jag slog ju över när jag såg att IFK hade säkrat segern mot Sävehof. Slog jag över och tittade på Karlskrona AIK. Och sen hann jag faktiskt med sista minuten på IFK Ystad Lugi också. Gick in och kollade där det såg jämnt ut. Övriga matcher var inte så jämna. Men vi börjar med hur var du var ju på plats. Jag var ju framför TV. Hur var mottagandet? Hur var stämningen? Alltså mottagandet för Vanjes, inte för dig då, för att du får väl ingen större.
Nej, det får jag inte.
Fick du någonting då när du kom tillbaka från pappaledigheten då att?
Nej.
Inga stående.
Nej, du hade ändå inte varit i arenan på ett halvår, inte ens privat liksom.
Nej,
det var jag vet inte fan om det var någon ens som hade noterat att man inte hade varit där på länge. Det tror jag inte.
Det brukar vara så.
Vranjes fick däremot stående ovationer vid presentationen. Faktiskt, man fick till och med jag fick lite gåshud på läktarna. Ja. Det var rätt mäktigt faktiskt. Ja. Men han hade ju i övrigt, det var ju kul för honom med välkomnandet, men i övrigt så var det ju lite halvskak i afton, det får man ju säga.
Det var jämnt länge.
Det var jämnt länge, 14 lika och Sävehof ledde ju tror jag någon gång i andra halvlek med början där innan Leo fick tag lite, några 50-50 domslut som gick rätt väg. Och så, när de väl får de här 2-3-4 målen då, i andra halvlek, då är det ju svårt att hämta igen. Då blir det ju som det brukar se ut, att de rycker ifrån sista kvarten framförallt.
Måste nästan nog vara lite mentalt åt båda håll där. När Kristianstad spelar hemma, det har varit jämnt. Man får de där tre bollarna med en kvart kvar. Det blir en kick för dem själva. De känner att nu är vi i den här situationen och vi löser det alltid. Och motståndarna samtidigt går ner sig lite grann, för att det ska ju trots allt mycket till. Det kommer komma den här förlusten. Men jag hörde Vanjes efteråt i Simo-intervjun. Bra där av Simo att de för en gångs skull väntade in honom. De brukar vara jäkligt snabba när de har fått sina...
Men det tog tid, va? För jag skulle se i efterhand, och det var när man spolade där på Simons sändning, så var det mycket, mycket hallbilder. Så måste ha tagit ett par minuter då.
Ja, men det gjorde det. Jag gick faktiskt ifrån och till köket, diskade lite grann, han gör med. Men det verkar inte finnas liksom, eller de verkar inte vara intresserade av att köra, att vänta in någon, utan de tar dem de får där direkt och sen så är de snabba på att stänga ner sändningen. Men nu väntar de. Det var ju bra. Det var ju vi som satt där framför tvn ville ju höra vad Vanjes hade att säga. Och han sa att det var nästan så att han kanske, det var lika bra att den där sviten hade brutits direkt och så hade det varit sluttjatat om det. Det ville han ju såklart inte, men han har kanske inte haft någonting emot det på sätt och vis.
Ja, jag tror ändå att i premiärmatchen tror jag att det hade varit blivit någon slags chockstämning i hela stan. Det har varit Vranjes hype han har egentligen i flera veckor. Men framförallt sen i måndags skulle han förlora premiärmatchen. Många som kom dit med stora förväntningar på spelet och så. Och, ja, det blir ju, på så sätt blir det ju en konstig match med. Eller ingen vanlig match. eftersom Sävehof körde sitt 7-6.
Ja, otroligt konsekvent. Det var väl nästan från start, va?
Ja, jag tror det var efter 8, 9, 10 minuter någon gång där som de drog igång. Och sen körde de ju hela vägen ut och de fick ju bra utdelning. Vranjes var ju minst sagt, det var han väl även i Simo-intervjun. Han gillade inte det här 7-6 direkt.
Nej, förstör tillställningen och glad att det straffade sig till slutändan och att de inte fick med sig poängen, sa han ju i tv-intervjun. Och det var väl det som snacket gick på presskonferensen också, förstår jag.
Det handlar ju i stort sett bara om det. 7-6. Han gick ju hårt åt själva, vad det gör för utvecklingen av unga spelare när man spelar på det viset, drar ner farten och duttande och det blir det kan ju vem som helst säga att det blir ju mer beachhandboll av det, och det har vi pratat om tidigare. Vi är väl inget fan av den regeln själva heller.
Nej, det är vi inte. Men satt då, var det Stockenberg eller Elias som satt bredvid då? De kör ju presskonferenser.
Ja, det var ju Elias som satt bredvid där.
Ja, vad sa han?
Han frågade när Vranjes var färdig med sin attack. Så nej, han sa att man kan tycka vad man vill om regeln, men nu finns den där och det är klart att vi vill utnyttja den där. Eller vi kommer att utnyttja den när vi kommer att hitta till Kristianstad som är ett bättre lag. Och då får man göra allt man kan för att störa rytmen och så här. Och det beror på vad man har för ingångssyn eller ingångsvärde på matcherna. Har man det som Vranjes tryckte på var ju att när ska de unga spelarna då utvecklas om de inte får spela riktig handboll mot ett bättre lag. Och sen om man antar den synen så är det utveckling i första hand. Jag tror att Sävehof kanske mer tänker resultat och då
det är ju lätt att säga för Vranjes ju. Alltså att en utveckling man leder med, vad är det, 9 poäng eller?
Ja. Nej, alltså på den här nivån, högsta ligan, seniorhandboll, så är det ju resultaten går väl alltid i första hand.
Men kopplade han alltså Sävehofs 7-6-spel med den här utvecklingen av unga spelare i sitt resonemang då, eller?
Ja.
Ja, okej.
Okay.
Ja.
Han menar att det liksom unga spelare ska inte lära sig spela sån här handboll. Utan spela riktig handboll. Det är det som utvecklar individen.
Ja, men det har han ju en poäng i, och det är många unga spelare i Sunnefelt har ju tröttnat på det ju. Och flyttar ju.
Ja, uppenbarligen.
Nej, men sen är det ju, jag har sagt att de har ju Laholm, han är inte dålig på att välja i det här 7-6-spelet. De har ju två helt okej linjespelare och så att man kan väl ha förståelse, alla medel är väl tillåtna inom vissa gränser då ju, det här allra högsta grad tillåtet, så att visst, det är tråkigt att titta på, men det blir ju, alltså jag kan ju ändå tycka att det blir ju en, det är ju väldigt tydlig taktik och det var ju spännande att höra. Vi fick en, om du tänker journalistperspektivet, reporter där, du fick en sågning från Vranjes. Det blir ju någonting att skriva om, det blir någonting att tycka om. Folk, de flesta är ju emot det, men de drar ju det till sin spets lite grann. Alltså det blir, jag vet inte, man kan nog inte samma saker, men det blir en krydda i det hela på något vis.
Det var en stark första premiärpresskonferens av Vranjes, får man säga. Ja. Ola Lindgren var ju alltid lite, han var alltid lite så, inte snälla, men han ville inte säga så mycket om sådana här grejer just efter matcher så här. När man frågar om domare så sa han ju aldrig någonting om de domare satt efter matcherna.
Nej.
Men det här var raka besked. Det var faktiskt lite oväntat, men rätt så trevligt. Sen var det ju inte, om man tittar där mer roligt, var nu var det jag på presskonferensen, var det jag och Jan Peter på Kvällsposten och Glenn Göransson på radio. Det var på matchen, var det ju SVT och SR, men jag tror presskonferensen var så.
Ja, för de stod utanför och väntade, så vi när vi satt och väntade på Vranjes, så stod SVT där i alla fall också och väntade utanför.
Då det är rätt kul, för då man är på samma presskonferens som jag och JP då, men kör helt olika vinklar på från matchen.
Ja.
Jag körde stenhårt på 7-6. Såg jag att Sportbladet också hade gjort. Du hade väl något finger med där i spelet?
Ett litet, ja. Mm.
Och Kvällsposten JP-vinklade, gick all in på ja, sviten kan man väl säga, att den lever efter Vranjes premiär.
Ja. Ja. Den, ja, jag tyckte ju 7-6-spelet var grejen. Och det var det, jag tyckte ju Vranjes också.
Ja, det tyckte jag också, eftersom ja, jag vinklade.
Ja.
Sviten kan man.
Ja,
ja, men det är alltid kul att sitta och titta, du vet så. Man börjar lite jag skrev ju sms till dig, det kan man väl säga, fan, är man knäpp eller alltså att man själv är för handbollsnördig när man börjar skriva om det här 7-6 spelet, att det är liksom den breda handbollspubliken kanske inte ens tänker på att de är en man mer i anfallsspelet. Jag vet inte, men ibland är man lite rädd att man blir för insnöad, men ja, just i det här fallet tycker jag ändå det funkar.
Ja, det tycker jag också. Om inte annat så lär man ju läsarna någonting, och de som inte typ hade upptäckt att det var 7-6-spel. Och dessutom är väl era, de ni skriver för, tämligen kunniga. Kristianstad, folket kan väl sin handboll på en hyfsad nivå. Och man blandar ju er. Någon gång är det ju det. Nästa gång kan det ju vara något betydligt enklare, så att säga. Simplare än en taktisk... grej, så att jag tyckte det var helt rätt. Sviten, ja, den är ju där och den finns där, alla känner till den. Det blir en match till. Den är rätt uttjatad. Den, alltså, och jag ser ju, JP är ju glad för den, det vet vi. Men man ser ju också, man kan gå in på SVT till exempel, om man gör det någon gång, alltså på sajten, så efter en Kristianstad-match så de har väl inte sett matchen och ska skriva ihop någonting, och så blir det bara någonting. Oj, ja, men de har ju vunnit 79 matcher i rad nu, och så kör de på det. Jag menar nu, den där sviten, den, ja visst, när den kommer upp, skulle det bli 100 så är det ju klart. Va? Jag ska inte säga något rätt, för det sitter jag och skriver någonting om det. Men, och nu var Vranjes ny nu, var ju hans första då han höll fast vid det. Men den där blir ju egentligen bara intressant när den bryts, tycker jag, nästa gång egentligen.
Ja, det är som radion, ja, Glenn, rubriken på radion är men hoppas hemma sviten dör så där. Ja, nej, jag är trött på sviten, men ja. Vi får väl leva med den ett tag till kanske.
Det lär vi få göra. Ja, sen jag slog över. Jag tänkte bara förresten på Vranjes där. Varför är han nu inne och varför är han borta sen i en vecka eller 10 dagar eller vad det är? Har vi, är det...
Det är en bra fråga som jag borde ha ställt men som jag inte har ställt. Han är ju blixtinkallad här. Egentligen skulle han inte börja förrän i mitten av mars. Men han är ju liksom specialinkallad den här veckan för Champions League-avgörandet.
Jo, men ja. Men han var ju, jag menar... Det var ju sin sak om det hade varit den enda Champions League-matchen, men Uffe och Lars Olsson körde ju och kör 2 Champions League-matcher, så jag menar visst, men, det sista är ju viktigt, men var, ja.
Ja, de sa, det enda jag vet var att han hade ju bekymmer med att få ihop ja, jag vet inte, livet, familjen, allt, de bor i Ungern. Det sa de på presskonferensen, att det hade varit lite stökigt med att få ihop allt, men att de ville ha honom till den här Brest-matchen. Det sa de när han presenterades, så sa de det, att vi tycker det är viktigt att han är här till Brest-matchen. Därför hoppar han in den här veckan. Och sen åker han tillbaka och gör det han måste. Och så kommer han igen i mitten av mars. Men vad det exakt är, det har jag faktiskt inte frågat. Det borde jag kanske göra.
Och Lasse Olsson satt på som assisterande. Björn Säterström, vad händer där då? Kommer han vara med senare när Vranjes kommer tillbaka i mitten på mars?
Det tror jag inte däremot. Det verkar inte så att det blir nog inte, jag tror inte att det blir förrän till nästa säsong.
Men det blir då eller?
Det tror jag att det blir. Det verkar ju absolut så. Jag vet, han är väl, han ska väl vara klar med Vesprom nu om jag fattade Vranjes rätt i måndags. Men de, ja, det är barn i skola där och i Ungern, och de ska väl gå klart den här terminen. Så, nej, jag tror inte man kan räkna med Säterström förrän efter sommaren.
Nej, det är väl ingen fara. Jag bara tyckte att jag skulle klargöra. Så det är väl, kan väl vara bra kanske med mjuk övergång lite att Lasse Olsson är kvar från det gamla, alltså för spelarnas skull på något vis och Vranjes skull och så. Mm. Ja, det var det. Ska vi lämna IFK?
Kan vi göra.
Och några ord bara. Karlskrona gick jag in och tittade på där ju. Och så Nacko Medina smyger runt höll på sig. Det går ju inte snabbt alltså. Han har ju, får man väl lov, han har ju alltid varit rätt så bastant eller vad man ska säga, lite satt så ju, men han har inte blivit mindre satt de senaste åren så man ju. Och nej, det går inte undan, men där finns ju ett underbart spelsinne och teknik och bollsinne, va? Så att där var ju någon gång han drog en bakom egen rygg då till inspel till Grundsten som satt 24-22. Jag kom in när det stod 22 lika kanske. Det kan vara 5 minuter eller någonting. Karlskrona tog ju en seger där. Oerhört viktig. Någon slott både Önnered och AIK hemma. Och ser ju nog ut och slippa vindragen i kampen om att slippa jumboplatsen. Bra tryck i Karlskrona också faktiskt. Fick man känslan av genom tv-apparaten. Mm. Även om de nu har det är ju bara läktar. Det är ju läktar på kortsidorna och långsidan. Ena långsidan bara. Så nej, men när man hör det så känner man så här, fan, klart Karlskrona ska vara kvar. Ny hall nu. Och ja, Tobbe Karlsson ska komma och svinga sitt trollspö och så. Så att, de knivar. Fan, hur var man ska vara kvar?
Ja, det tycker jag.
I serien. Och sen fick ju faktiskt IFK Ystad, jag tänkte skulle vara typiskt. De mötte Lugi, där såg jag sista minuten. Det var helt jämnt där också. Jag tänkte om nu IFK Ystad skulle åka på en förlust i slutsekunderna igen. Jag hade hoppats att de skulle intervjua Henrik Knudsen i så fall. Han var ju på grym där efter derbyt. Ju. Ja. Och så jävla trött att de tappade i slutet. Men Lugi hade ju chansen där med en halv minut kvar. Men blockades väl. Var det Alfred Jönsson? Vem var det som sköt? Så att de fick ju sista 20 sekunder timeout och sen sista 20 där. IFK Ystad kom till ett läge, var det Mollerup som tror jag drog det sista i ett hyfsat läge, det var inte sådär lite tidigt kanske, det var 4 sekunder kvar någonting, men då fick ju med sig en poäng så att det ska de väl vara nöjda med, inte så bra för Lugi där.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kanske den mest spännande kampen vi har nu förutom bottenträsket, men om vi tittar i slutspel uppåt så är det väl kampen om sjätteplatsen.
Det är ju de här 7-8 platserna är väl 2 platser man gärna vill undvika. Det verkar nästan som att alltså man tittar på resultaten så det borde vara rätt viktigt att bli det här 2-3-4, men det är
Malmö, det verkar inte lagen.
Nej, Malmö förlorade mot Guif och Ystad förlorade mot Alingsås och visst det är en tuff bortamatch, men just när de lagen som ligger där 2-3-4 så fort de kan vinna en match och gå upp på andra plats så förlorar de. Så att det blir hela tiden blir ett nytt lag som ligger tvåa. Så att jag tror att det är nog viktigare för de flesta lagen att undvika att bli 7-8 än att bli 2 kanske. Mm. Man vill gärna ha hemmaplan i kvarten, så topp 4 visst, men det är nog viktigare att undvika 7:e platsen.
Ja, och slippa Kristianstad.
Ja.
Och där är det ju spännande. Nu ser ju Lugi svårt att kunna nå en 6:e plats. De är 5 poäng efter. Men det andra är ju, det kan ju vilket av de lagen som helst från andra till 7:e plats hamna in i det.
Mm. Så, ja, och frågan är om Kristianstad kommer välja Lugi ändå oavsett vilka som blir sjua. Jag tror inte de vill möta Sävehof flera gånger. Jag är osäker på om de vill möta Alingsås. Så RIK vet man aldrig i sig. Och sen är det ju Ystad Malmö där, men de ska väl vara med längre upp och fightas.
Var det så att under Ola Lindgren att i slutändan tog de alltid det laget som var åtta? Såg någon som inte läste det någonstans?
Ja, det låter som... Ja, jag är inte säkert. Jag tror inte det. Men att det var ett sånt mönster, jag vet faktiskt inte.
Ja, för det har ju varit så konsekvent så om de bara... Men jag vet, det var ju alltid snack om vilket. Men jag bara tänkte att till slutändan kanske det alltid blir åttonde. Att de aldrig liksom sa det utåt. Men nu hann vi inte kolla det innan vi drog igång här. Men jag kom på det lite nu lite. Så det hade ju varit... De är ju rätt så säkra på att vinna.
Var det inte något år Sävehof blev precis åtta och det var ingen som valde dem?
Ja, så var det kanske.
För man det.
Ja. Ja, Guif, har de tagit tre raka nu? Är det sen det blev klart att Jan Ekman och,
lämnar?
Är det Elgekrans också? Ja. Att de lämnar så har de nästan vunnit. Men vaknat lite sent om man nu ska kalla det vakna. Det vet jag inte, de har varit vakna tidigare också men inte lyckats bättre. Men de är ju...
Nej, men det är ju rätt. Ja, men de tre segrarna har varit rätt viktiga för att avståndet till strecket där, det är ju samma sak gäller för IFK Ystad. Det är inte så där vansinnigt stort. Det är ju inget som är för Ystad del, är det inget som är klart.
Nej.
Neråt.
Men de har ju alla lagen där nere kvar.
Ja, du hade deras spelschema där. Läs upp det. För det, de kan ju avgöra mycket hur bottenstriden kommer att sluta.
Absolut. De har alltså... notera, det är fem matcher. Det är fyra bortamatcher. AIK borta, Karlskrona hemma, Önnered borta, Hammarby borta, Guif borta.
Alla fem bottenkollegor.
Ja.
Och fyra av dem på bortaplan alltså.
Ja.
Ja, nej, men det gäller att få IFK Ystad här och för de andra lagen då som kanske behöver poängen ännu mer. Så det gäller att få IFK Ystad här i rätt läge nu när de möter alla lag på relativt kort tid.
Mm.
Det gäller att ha lite flöjt med där med vad Ystad mår för dagen.
Jag tänker på Hammar, vi har de möter IFK Ystad då på sin hemmaplan i näst sista. Där kan ju IFK Ystad kanske inte ha någonting alls att spela för om de går hyfsat dessförinnan då mot AIK och Karlskrona och Önnered. Det kan ju vara ett bra läge för Hammarby att ta en två poängare. Ja, jag tänkte också, vet inte, jag hittar ingen snygg brygga här nu, snygg radioövergång, men vi har ju noterat att det är lite kris i skandinaviska gamla traditionella storklubbar. Tror ni som handbollsintresserade kan har nog inte missat att Larvik, damer och Norge, de är nära att gå i konkurs. Det kan vara slut om 6 dagar, läste jag nu senast. De är ju bankrott kan man väl säga och har friställt alla spelarna. Men det var ju inte så snyggt gjort. De gjorde det några dagar efter att transferfönstret stängde. Så de är ju fria. De är fria att gå vart de vill, men de kan inte gå någonstans. För ingen klubb kan ta ut dem.
Nej, det är fantastiskt.
Ja, och jag såg faktiskt, var inne och läste lite norsk media. Och då, om jag förstod, jag tror det är med styrelseordförande. Hon hade uttalat sig och sa att... ärligt talat hade jag inte koll på deadline var den 15 februari. Så den är ju inte så snygg. Samtidigt vill de ju, jag menar spelarna måste ju, de behöver ju inte ens, de får ju inga löner nu. Och därför, de kan ju sluta spela, de behöver inte spela, ställa upp i matcherna.
Har de då? Alla är med eller?
Alla är ju med, därför att samtidigt måste de ju visa upp sig också. Alltså det finns ju en vits för dem att spela. Matcherna för att hålla igång och
hålla igång, ja.
Ja, och vara intressanta för klubbar som de ska ta över. Men Heide Lööke hade väl gjort klart med Larvik, tror jag.
Jo, det var.
Så tre år Så att hon får ju tänka om lite. Där har vi Larvik, alltså det är ju, jag menar, de var ju enormt överlägsna i norska, alltså de hade ju bara motstånd i Champions League. De har väl några Champions League-segrar och jag vet inte hur många, jag bara googlade lite snabbt, jag kunde faktiskt inte hitta det. Alltså jag tror det var att de inte förlorade i ligan på något decennium kanske, eller något, det kan vara ett 15 år, det kan vara 20 år utan förlust på hemmaplan och sånt här. Alltså där är Kristianstads svit framstår som smått fjuttig. Kommer tillbaka till sviten igen. Ja, som sagt, jag har inga siffror på dem. Otroligt överlägsna var de i hemmaliga. Och sen så har vi ju Viborg. Damerna också då i Danmark, som är de som har vunnit flest ligaguld i Danmark, är också nu hantverkarna igång där.
Nej, det var ju fan vad de
Viborg är ju också väldigt illa ute ekonomiskt. Det är också en anrik klubb då, som sagt, och vunnit Champions League för inte så många år sedan. Och sen har vi även i Danmark Kolding, herrarna verkar väl reda ut det, men det är ju idag ett lag som slåss på nedre halva, nästan i botten. Det var inte så länge sedan vi hade den här fusionen med AG Köpenhamn, och innan dess var de ju framme, det var ju Champions League kvartfinal, och vi kommer ihåg Sivertssons bröderna där, och mycket svenska.
Mikael Hansen var ju där när de var väl som bäst då under den här nya satsningen i alla fall. De gick väl till, åkte de ut i semifinal eller vad fan blev det, final?
Men det var väl AG Köpenhamn, det var innan de gick ut med Kolding, va? Ja. Och sen var det väl AG då gick i konkurs 2012. Det var ju där med Kim Andersson och det. Så blev det ju, gick de ihop med Kolding tror jag. Och kör den här dubbla spelaren på annan hemmamatch i Köpenhamn och annan i Kolding. Men också illa ute. Jag vet inte riktigt hur man ska... Det går ju svårt att... När man ser det här så på nära håll så känns det som att det är mycket vanligare, framförallt i Danmark, med stora ekonomiska problem för klubbar, och de läggs ner mer eller mindre, eller de går ihop och sådär. Mycket mer än vad vi har sett i Sverige. Det har ju varit med större rullians på pengar. Och både på dam- och herrsidan har ju detta hänt. Men det går ändå, alltså man kan ju ändå koppla det dels nu, vi ska ju lyssna snart på intervjun med Stig Santa där, som tvingades lite grann, han har ju stort RK-hjärta och satt i styrelsen, och när det var som allra mest turbulent där 2005 eller 2006, ni kommer ihåg med Frändesjö, Järnemyr och lämnade. Alltså de lämnade, det var ju ett par år bara efter att de hade varit i cupvinnarcupfinal och kanske det bästa laget vi någonsin har sett i svensk handboll. Ett av dem, det var ju 1998 också med Lögren och Gensel och Branges. Men då satt han i styrelsen och ordförande avgick, och då var han tvungen mer eller mindre att kliva in, för han satt som vice ordförande. Och han ville inte svika klubben. Så han satt ju mitt i det där när det var rättegången med Frändesjö, som inte med kontrakt och hela den biten. Det gick väldigt snabbt för RIK där. Nu lades ju aldrig ner, och de klarade sig kvar och så vidare. Men så det pratade vi om i intervjun. Men man kan ju bara tänka, eller jag tänker på Kristianstad som idag känns som liksom oövervinnerliga nästan, och har, man kan ibland prata nästan segrat ihjäl sig på den egna publiken och så. Va? Men, vet inte om vi ska kalla det, det är väl ingen som vill att det ska gå så illa såklart. Men någonstans alla dynastier har ett slut, och det kan väl vara lite tröst till övriga handbolls-Sverige. Och kanske också ett man ska vara medveten det som IFK-supporter, att på nära håll har man ju sett de här storklubbarna falla väldigt snabbt. Jag säger inte att det finns några sådana tendenser. Men,
ja,
men
det gäller att ta tillvara på tiden.
Ja.
Som mästare. Det är lätt att bli bortskämd.
Ja, men det är ju det, va. Så att,
och de har ju gått igenom, och de har ju gått igenom en rätt så down-period själva tidigare. Om jag är Kristianstad alltså.
Ja.
Så, även om de inte var liksom dominanta på det sättet före det, när de gick in i den här ekonomiska krisen.
Men
när
de var ett slutspelslag var de ju.
Ja. Men de vet ju hur det är att vara på den absoluta botten.
Mm.
Ja, Flink, då ska jag ladda för en Vitrysslands resa och du ska lämna över till dig själv till Stig Santa, va?
Ja, precis. Men du ska ju till Vitryssland. Det kanske också ska nämnas att det tillhör inte vanligheterna att Kristianstadsbladet åker på bortamatcherna i Champions League. Det där har vi ju efterlyst och jag tyckte varit lite konstigt några gånger så här i slutet när det har hjälpt väldigt mycket så har ni ändå inte varit på plats. Det var väl Varda någon gång. Och...
Ja. Nej, men nu ska vi dit. Man säger inte Vitryssland, man säger Belarus.
Ja, det ska. Dels är ju så, TT håller ju kvar vid Vitryssland tror jag, medan DN har gått över till Belarus.
Jag ringde till den svenska ambassaden i Vitryssland och då sa de Belarus.
Ja, okej. Okay.
Jag hade lite passbekymmer.
Det är väl visum och sånt, va?
Det var något sånt egentligen, ja. Man får någon turist-voucher eller har det nu var. Ja, det löste sig.
Ja. Är det bara du eller åker du med fotograf och sportchef?
Nej, det är bara jag så att jag har med mig en kamera.
Ja, ja.
Det är det nöje. Vi får se hur det går. Men det blir kul. Vi får väl ha, jag ska öppna upp bloggen lite här nu på resan och så får vi ha lite reserapporter. Det blir roligt.
Ja, det är härligt. Det är sånt man vill läsa i en blogg. Ja. Men som sagt, jag ska lämna över till mig själv här. Men vi gör ju så att vi kör det i ett separat avsnitt för att det inte ska bli för tungt att ladda ner. Lärde du mig här nu?
Ja.
Innan. Stig Santa känns ju också som en given kuttlirare i den här serien. Var inte helt lätt och tog nästan en vecka att få tag i honom. Eller rätt sagt få tag i rätt nummer när jag väl fick det så svarade han direkt och var med på noterna. Nu ska jag inte berätta om allt vad vi har pratat om såklart. Men där har vi ju en RIK-legendar som har varit med om mycket med RIK. Storhetstid, tunga perioder, han var nere i division 2 och sen då det här slutet med... hans tid i styrelsen och... kom in på landslaget också. Intressant, han gjorde bara 11 landskamper. Var ju RIKs storskytt och var ju faktiskt, gick ju före Björn Gilsén i UVM 1979, ett klassiskt UVM där, som gick i Danmark och Sverige. Där många storstjärnor kan man säga tändes eller presenterades lite grann på den stora scenen. Karsakevic, Sovjetunionens, så det var väl Knorren, va?
Ja, det var ju det Claes Helgen pratade om på VM.
Ja.
Karsakevic.
Ja.
Ja.
Vitryss för övrigt då, du ska ju till Vitryssland. Du kan följa honom i hans spår kanske.
Säger man, om man är en vitryss och man ska säga Belarus nu, är man en belarus då?
Ja. Alltså,
för vad är man då?
Jag vet inte. Det får du i uppdrag att ta reda på.
Ja.
Veselin Vujovic, legendaren, var med där. Isakovic, en jugoslavisk legendar på vänsterkanten. En mycket elegant herre på planen. Alltså där var ju, jag tror också att det var ännu fler som sen var med och blev det här fantastiska jugoslaviska landslaget. Och även som man VM-guld 86, nästan mytomspunnet. Ni kan fråga Jasmin Sutter om allt det där. Men det var flera av dem då slog igenom där. Erik Veje Rasmussen, dansk legendar. Nu kanske jag går inflation i ordet legendar, men vi snackar verkligen. I Sverige hade vi Mats Olsson och vi hade Stig Santa då som alltså gick före Björn Gilsén då. Men som sen bara gjorde 11 landskamper och ja, han berättar varför. Han är med liksom i på ett vis i starten på det som sen skulle bli Bengan Boys, men kan man säga tackar nej till det där. Han förklarar varför. Och där finns något intressant, för det är själva liksom starten där med Ragge Karlsson och det och den satsningen som blev där. Känns som där finns ett dokument där att skriva någonstans om historien och hur det började. Alltihopa, frihets och så allt det där. Ja, det är något jag vill nysta vidare i så. Men ja, ni ska få lyssna på det som Claes Helgen beskrev som att det är som att det var Gud som talade. En sån röst hade han, Stig Santa. Vilket han också får kommentera. Så nu ska vi höra Gud prata. Och det är inte jag. Och så kör vi väl om en vecka igen.
Det gör vi. Du gör ett jävla jobb med kortlejarna, men det gillar vi.
Ja.
Kanske min tur snart.
Ja, du kan väl plocka. Du tar ju vem du vill ju såklart. Men du kan få någon på hemmaplan som du kan träffa.
Ja, vi får fejla på det.
Ja, men som sagt, det blev ganska långt med Stig Santa, men jag tyckte det var verkligen värt att ta den tiden med honom, att ni tar den tiden och lyssnar också. Även ni som inte tillhör RIK. Så får vi se. Det är inte säkert att alla ska, de ska inte bli så långa, för de ska inte inkräkta för mycket heller på den vanliga poddsnacket som vi vet en rätt många uppskattar också. Så att nu kör vi helt enkelt i två delar här. Så får ni lite både och.
Perfekt. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej.